Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Polisens ledningscentral.
Hej, jag åkte E6 norrut här. Det går en totalt svartklädd man på E6 norr om Ljungskile. Jag vet inte om det är något som ni behöver titta på.
Ja, det kan vi kanske ta och göra om vi har någon ledig patrull.
Ja, det var ju det.
Det är den 14 november 2019. Det är mörkt ute, klockan är runt 9:30 på kvällen. Och en ung man syns gå längs E6 norrut från Ljungskile mot Uddevalla. Flera förbipasserande bilister tycker att det ser farligt ut att gå så där nära vägen och upplever också att den unga mannen beter sig underligt.
Såg han ut och gå rakt eller var han påverkad?
Ja, han såg inte helt normal ut tycker jag. Man har ju armarna rätt ut och vet på grejer. Ja, det såg inte helt normalt ut.
Nej, men nu har vi någon patrull.
Den unga mannen är mörkklädd men saknar jacka och går med armarna utsträckta. Som om han svävar fram.
Kanske ingen vet om att han var väldigt satt. Ja, jag till bara. Där gick någon bara.
Nej, men det är gott. Hörru. Vi tar ett kik där ifall det behövs.
Ja, bra. Tack.
Hej.
Den här mannen är den då 22-åriga Tishko. Han har tidigare under kvällen lämnat sin lägenhet i Uddevalla som han delade med sin 5 år yngre flickvän Vilma. Vid den här aktuella tidpunkten ligger Vilma avliden i lägenheten. I sitt eget blod, efter att ha utsatts för upprepat trubbigt våld. Men det kommer att dröja innan det här uppdagas. Och Tishko kommer hinna göra sig av med Vilmas kropp. När han senare anhålls misstänkt för mord, nekar han till att överhuvudtaget ha någonting med Vilmas död att göra. Men den tekniska bevisningen mot honom kommer att visa sig bli omfattande.
Svartsjuka, bråk och kontroll.
Grandiositet, brist på empati och narcissistiska drag.
Uppåt 1000 personer deltog under lördagen i de...
Över 100 beslag i mordutredningen om 17-åriga Vilma Andersson.
Mitt namn är Nils Bergman. Du lyssnar på Rättegångspodden och på den första av 4 delar om fallet Vilma.
Idag kommer vi få veta vad åklagaren menar hände med 17-åriga Vilma Andersson. För idag kommer åtal att väckas mot hennes misstänkta mördare.
Åtalet innehåller detaljer som ska visa att pojkvännen dödat Vilma Andersson med trubbigt våld, delat kroppen i deras bostad och lagt en kroppsdel i en resväska som också innehöll kläder, gosedjur och en träskylt med pojkvännens namn på.
Jag har träffat Vilma i rollen som kurator på ungdomsmottagning och jag har träffat henne fram tills hösten 2019.
Vi hör kuratorn Carolina. Hon har haft många samtal med Vilma, både via telefon och besök, sedan det att Vilma gick i årskurs 8. Carolina minns tillbaka på Vilma som en ansvarsfull tjej som var mogen för sin ålder.
Du ger ett exempel på vad var det som gjorde att du tänkte så?
Nej, men det blir väl att man kanske har träffat en mängd ungdomar under åren. Och att jag tyckte att hon var alltid noga med att höra av sig om hon inte kunde komma. Vilket min erfarenhet är att många bara utblir.
Mm.
Att man inte, så hon ringde och bad om tider, hon kom alltid i tid.
Mm.
Hon hörde alltid av sig, hon kunde ringa. Om man inte fick tag på mig så ringde hon liksom till någon annan enhet. Hon var verkligen noga med att jag skulle få besked om att hon inte kunde komma.
Fler personer kommer att bekräfta bilden av att Vilma alltid var noga med att höra av sig. Vilket också kommer få betydelse senare när Vilma plötsligt spårlöst försvinner och ingen kommer att höra något från henne. Under skolgången behöver Vilma vägledning och någon att prata med, för hennes livssituation är inte helt enkel och hon halkar efter i skolan.
Kan du försöka ge en bild av hur hon hade det rent generellt med jobb och skola? Hur var det för henne?
Mm. Jag nämnde ju förut att jag ansåg inte att hon hade några svårigheter i skolan. Alltså jag menar inte att hon hade inlärningsproblem eller så, det uppfattar jag inte. Hon hade tidigare när vi började träffas att hon hade haft en del frånvaro. Men jag jobbade jättemycket att peppa henne där. Att hon skulle orka liksom. Och hon hade, i början så tog hon ju tillbaka det och var mycket i skolan och var noga med. Hon ville nästan inte ha något samtal under dagtid hos mig för att hon ville komma till skolan.
Vilma strävar efter att göra bra ifrån sig i skolan. Men det är familjesituationen som hon upplever som kämpig. Hennes föräldrar är skilda och de har enligt Vilmas äldre syster inte pratat med varandra på 17 år. Och de bor långt ifrån varandra. Därför blir det så att Vilma under en period bor hemma hos systern som försörjer henne.
Kunde hon bo? Hade hon möjlighet att bo?
Nej, alltså hon, så som jag har fått till mig är att hon ville inte bo sin pappa. Hon kunde inte, fick inte bo sin mamma.
Under samtalen med Vilma ser kuratorn Carolina tecken på att Vilma ofta tycks ta på sig skulden för saker som egentligen inte är hennes fel.
Ja, det kunde ju vara olika saker där hon gärna liksom, ja men det kanske var jag som inte var... gjorde rätt eller kanske var jag som gjorde fel. Jag kanske borde ha gjort sådär. Men några bra exempel.
Mm. Men jag tänker mig, vilka relationer kunde hon ge den uppfattningen? Eller den,
vad sa du?
I vilka relationer gav hon den bilden att hon tog på sig?
Ja, men det var ju framförallt i kontakten med familjen. Mm. Framförallt det.
Mm.
Men också som jag nämnde då i slutet där med pojkvännen, att hon, min uppfattning var att hon kanske tog på sig skulden för något som inte var hennes.
Mm.
Vilmas familjesituation må vara svår. Men det största problemet i Vilmas liv kommer bli det förhållande som hon inleder med den 5 år äldre Tishko, när Vilma enast är 15 år gammal. Vilma och Tishko blir tillsammans under hösten 2017. Och det blir ett mardrömslikt och mycket förvirrande förhållande för den unga Vilma. Ett förhållande som även kommer leda till hennes död.
Hur hade Vilma det med vänner? Har du någon uppfattning om det?
Ja, hon hade ju vänner hela tiden. Kanske inte några mängder, men hon hade ju vänner liksom.
Har hon beskrivit vilka hon hade? Har du någon uppfattning?
Ja, hon nämnde väl framförallt ett par namn. På vänner.
Minns du någon?
Även det var en tjej som heter Alba.
Ja. Vi har i princip suttit ihop hela våran uppväxt, alltid varit med varandra.
Alba var en av Vilmas nära vänner. Henne anförtror sig Vilmålt då hon upplever svårigheter i livet.
Nej, alltså hon är någon av de, liksom, de självsäkraste, starkaste personerna jag känner, har liksom känt någonsin. Och hon har aldrig varit den personen som skulle liksom sänka sig. Men det hände under den här relationen att hennes personlighet förminskades. Men liksom hon blev liksom mindre i allting.
Ganska snart in i förhöret med Alba tar hon upp förhållandet Vilma hade med Tishko, som hon ansåg var destruktivt. och den här pojkvännen Tishko kom till Sverige som 8-åring från den kurdiska delen av Irak och växte upp i Sverige med sin pappa och hans fru, som då inte är Tishkos biologiska mamma. Den biologiska mamman blev kvar i Kurdistan och Tishkos uppväxt har beskrivits som instabil. Hans pappa har i perioder mått mycket dåligt och Tishko har då tvingats bo hos släktingar. Och han får tidigt kontakt med BUP och socialtjänsten. Och Tishko beskrivs av personer som känt honom som mycket bestämd och målmedveten. Han tycker om cannabis och hash och att argumentera. Och han ska alltid ha rätt i argumentationerna han för. Vid tiden då han träffar Vilma arbetar han som timanställd på hemtjänsten. 2018 flyttar han in i en tvåa på Göteborgsvägen 23C i Uddevalla och Vilma väljer att flytta in hos honom. Enligt Vilmas kompis Alba dröjer det inte länge innan Vilma tycks bli kontrollerad av Tishko.
Men alltså, jag vet ju att det var väldigt mycket, alltså det var ju kontroll från hans håll på henne. Det var liksom, vad gör du, var är du, alltså sånt. Det var det ju absolut. Och sen så var det, vet jag att det var den här snapkartan på. Och sen så vet jag inte riktigt helt hållet.
Alba beskriver bland annat att Tishko uppmanat Vilma att ha GPS-funktionen i Snapchat på, så att han kan ha koll på var hon befinner sig. Utöver det tycker Alba även att det är ovanligt bråkigt mellan dem.
Men det kunde vara väldigt mycket, liksom, vad ska jag säga, alltså nedtryckande.
Mm.
Från hans sida liksom. Kunde jag reagera på ganska mycket. Väldigt ofta. Väldigt mycket så. Kanske stora bråk för små saker. Liksom väldigt. Ja, så liksom, vad ska jag säga. Det var liksom saker som inte var nödvändiga att bråka om man ska säga så liksom.
På fråga från en av de två åklagarna i det här fallet, Jim Westerberg, om hur Vilma beskrivit de här bråken, så minns Alba specifikt att Vilma berättat hur Tishko brukade gå upp väldigt nära hennes ansikte.
Upp i ansiktet liksom, och väldigt ofta händer det liksom att han säger till liksom hur hon ska vara och bete sig väldigt ofta. Mycket så liksom att du ska bete dig så här och du ska göra så. Har hon berättat för mig, och det tycker hon är ganska obehagligt, just här att han har gått väldigt nära upp i ansiktet och sånt.
Och hur skulle du beskriva vänskapen du och Vilma hade?
Jättebra. Alltså en viktig del av mitt liv.
Vi hör Malin, som också var en av Vilmas närmsta vänner. De brukade ses och höras av flera gånger i veckan, men efter det att Vilma inleder förhållandet med Tishko upplever även hon att Vilma begränsas i sina kontakter med henne.
Det var vad han gjorde.
Nej, men typ, alltså, det började typ med att så här, hon inte kunde skriva någonting till mig. För att hon var rädd att han skulle se det. Mm. Och typ ta hennes telefon och låtsas vara hon. Så jag kunde aldrig så skriva till henne typ, alltså, hur mår du, vad har hänt? Hon kunde inte säga, alltså, hon sa alltid så här, det är bra. För att hon kunde inte säga någonting.
Även Malin upplever förhållandet som stormigt och bråkigt. Och Vilma ringer flera gånger upp henne, förtvivlad efter att ha bråkat med Tishko.
Alltså vi pratade ju mycket liksom.
Mm.
Och sen när de bråkade, hon blev ju, alltså hon gick ju ner sig. Hon blev jätteledsen.
Mm.
Och det är ju klart, man blir ju ledsen liksom. Hon, alltså hon brydde sig verkligen om deras relation. Alltså mer än något.
Mm.
Alltså hon är ett jätteomtänksam människa. Så det är klart, hon, alltså så här, vanliga bråk. Hon var ledsen liksom. Men alltså så här, sen så blev det ju värre. Alltså det finns ju ett sunt sätt att bråka, om man säger så. Sen så gick det liksom till att bli skadligt.
Ja, eller liksom, ja, det har varit väldigt, jag har eskalerat i slutet i alla fall väldigt mycket. Det är väldigt mycket svartsjuka och så från hans håll, va?
Både Malin och Alba upplever att bråken eskalerar med tiden. År 2019 väljer Vilma att hoppa av gymnasiet. Hon drömmer om att kunna tjäna egna pengar och vill bli inredningsarkitekt. Men tills vidare jobbar hon extra på en restaurang och försörjs mestadels av Tishko. I gengäld tvingas hon städa och laga mat till honom. Och om han inte tycker om maten kan han spotta den i ansiktet på henne och be henne laga ny mat. Utöver den typen av kontrollbehov bedöms svartsjuka lägga till grunden till många av bråken, som med tiden även blir fysiska.
Jag har fått höra av Vilma själv då att jag har varit fysisk och psykisk, alltså liksom vad säger jag, ja, misshandel då, från henne själv.
Men att det förekommer fysisk misshandel i deras förhållande uppmanar Tishko och Vilma att inte berätta för någon.
Och vad skulle hon inte berätta då?
Ja, det här liksom att han har slått henne och sånt.
Ja.
Men vid två tillfällen öppnar Vilma upp sig för Alba och berättar om vad det är hon utsätts för.
Det är två specifika tillfällen som jag kan berätta som hon har haft väldigt svårt att liksom öppna sig för. Som jag har märkt att det har varit svårt för henne, och då har jag liksom tryckt på det att men jag finns här, berätta för mig. Och då finns det i alla fall ett tillfälle då hon har berättat att ja, Tishko då har kastat en sån här hushållsrulle där man liksom placerar rullen i liksom på hennes smalben då. Och det var inte liksom något mer, det var liksom det hon berättade för mig. Och sen var det då en annan gång där hon berättade att han hade slått henne i huvudet så att hon har svimmat av.
Och den senare av dessa två händelser berättar Vilma även för kompisen Malin.
Hon ringde mig en gång och så här grät jättemycket. Hade panik och jag försökte bara, vad är det? Så här. Och då sa hon att han hade slått henne. Alltså hårt i typ tinningen så att hon hade svim.
Och hur mådde hon när hon berättade? Vad hade hon för sinnesstämning när hon berättade om det här?
Hon var jätte... Alltså jätteledsen. Hon hade liksom panik. Och hon mådde jättedåligt.
Vad tänkte du om det då när hon berättade det?
Nej, jag blev ju, alltså, jag blev arg. Och jag blev alltså jätteledsen för hennes skull. Eller jag fick så här, för att när det hände så, det inte, jag kan inte säga att henne, ja men, typ, försök att lugna ner dig. För det är klart man inte kan lugna ner sig liksom. Så jag försökte bara säga att det är inte ditt fel. Och det kommer aldrig vara ditt fel heller. Alltså så här, det kan inte vara ditt fel. Och hon försökte typ säga, men jag kanske gjorde något. Och jag bara, men det är inte okej. Alltså så här, man gör inte så. Punkt slut. Alltså, ja.
De här uppgifterna oroar kompisarna ordentligt. Och de tar det på stort allvar. De sträcker ut en hand och säger att de finns där. Om hon behöver hjälp att ta det hela vidare. Men Vilma håller sig kvar i förhållandet med Tishko. Trots allting så är hon väldigt kär. Den andra åklagaren i det här fallet, Shahrzad Rahimi, frågar Malin om det finns någon möjlighet att Vilma skulle kunna hitta på någonting om det våld hon berättat om.
Vadå?
Kunde hon ha hittat på det eller vad tänkte du om
aldrig,
det?
Aldrig. Hon skulle aldrig göra det. Man märker om någon ringer dig i alltså, ren och skär panik. Man märker man kan inte ljuga ihop sånt där. Skulle aldrig hända heller. Alltså, hon har ingen anledning att göra det.
Har hon berättat om någon annan gång det förekommit våld? Hur...
Inte så här, inte jag vet inte om man ska, hur man ska definiera våld, men inte liksom slåss.
Nej.
Det har inte varit sånt. Det har varit alltså typ, jag vet bara att han typ spottade på henne eller något, eller så här, det var något med hon gjorde mat och han tyckte det var äckligt. Jag kommer inte riktigt ihåg, men det var något sånt.
Okej.
Okay. Och typ att han kastade grejer på henne.
Okej. Okay.
Den person som utsätts till att försvara Tishko är advokaten Beatrice Remsell. Hon vill veta om kuratorn Carolina någon gång hört Vilma prata om att hon utsatts för våld av Tishko.
Vad fick du för besked på den punkten?
Inte våld fysiskt, men jag har ju tänkt på det lite i efterhand. Att hon berättade om saker som kanske jag kan tycka är nedvärderande. Eller kanske åt psykisk misshandel.
Psykisk misshandel har kuratorn fått indikationer om att Vilma kan ha utsatts för. Men Vilma har inte för henne berättat någonting om fysisk misshandel. Men att det också skulle kunna ha sin förklaring.
Man ska också veta att Vilma var, jag tycker, en klok tjej. Hon visste att jag är tvungen att anmäla till socialtjänsten om det förekommer, om jag misstänker våld. Hon visste, tror jag, att om jag säger saker... så måste jag anmäla det. Och det ville inte Vilma.
Hade ni den diskussionen någon gång?
Nej, det är vad jag tror att hon satt och tänkte.
Men hon har ju aldrig nämnt våld eller att hon varit utsatt för våld från pojkvännens sida. Förstår jag det rätt då?
Inte fysiskt våld, nej.
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 Och därför vill jag fråga dig, har du någon gång känt någon oro för att Vilma skulle ha varit utsatt för våld?
Jag tänker alltid igenom efter samtalen och jag kände efter de sista samtalen ordentligt. Jag upplevde inte det.
Du upplevde inte det?
Nej. På grund av att jag tyckte hon var väldigt ansvarsfull.
Men det finns fler än bara Vilmas närmsta vänner som kan intyga att Vilma och Tishko har haft ovanligt stormiga bråk.
Ja, jag hör ganska mycket vad mina grannar gör. Till exempel vad de ser på för film och ja, det är väldigt dyrt. Ja.
En av grannarna i den mycket lyhörda lägenhetsbyggnaden på Göteborgsvägen 23C, där Tishko och Vilma bor, har hört saker från väggarna som oroat henne.
Jag har hört om bråket väldigt mycket och väldigt ofta. Väldigt högt bråk. De har skrikit och gapat varandra. Det har dunsat.
Över ett tiotal gånger upplever grannen att hon hört bråk som överstiger det normala. Främst under sensommaren och hösten 2019.
Men det som jag mest har hört är att de har gapat och skrikit på varandra. Jag har inte riktigt kunnat höra exakt vad de säger till varandra, men någon gång har jag hört att, jag tror det måste vara Vilma som har sagt att nu lämnar jag dig, och då har pojkvännen svarat, ja men gör du då, jag är så trött på dig och sånt.
Har det någonsin de här bråken föranlett att du vidtar någon åtgärd, ringer någonstans?
Nej, jag har inte gjort det.
Nej. Och när du ser du har hört de två, hur många röster är det du har hört?
Två.
Du är säker på det?
Jag har hört det så ofta så, ja.
Så sa du att du hade hört dunsar och så. Kan du beskriva vad det är då du har hört?
Svår fråga, men jag hade hört dunsar liksom och låter som, jag vet inte om man kastar någonting eller om det händer något. Jag vet inte, det är...
Eller om det händer något.
Det är inte bara gap och skrik, utan det är något annat ljud.
Kan du försöka beskriva vad det kan ha varit? Vad har du tänkt?
Jag har tänkt att, oj, slog han henne nu? Alltså så har jag upplevt det, men det inte säger jag säkert.
Okej. Okay. Men dunsar och någonting som du har tolkat?
Mm, precis.
Hur länge har det här pågått ungefär, enligt din uppfattning som du har...
Ett halvår, ett år i alla fall, något sånt.
Under oktober månad 2019 kulminerar bråken mellan Vilma och Tishko. Vi hör kompisen Alba.
Då senare i oktober så är det väl... Då är det ett bråk.
Berätta om det.
Det bråket var... Det var så här att jag och Vilma, vi pratade på telefon. Sen skulle jag gå upp och äta. Jag kom ner och då hörde jag att det var ett bråk som pågick. Då så försökte jag ju då prata, men hon hade ju lagt telefonen, den var lite långt bort, så hon hörde ju liksom inte mig då. Men då tänkte jag, men jag väntar liksom då tills bråket är över. Och då hörde jag hur Tishko då liksom, alltså, skrek på henne och hon grät. Och jag visste ju inte någonting då, för jag hade ju varit borta. Och jag kommer ihåg att han sa jättemånga gånger typ, du har förstört allting Vilma, och du ska bete dig exakt så som jag, alltså som den perfektaste och snällaste flickvännen. Och jag kommer ihåg de orden jättenoga, att det var väldigt många gånger det, de meningarna specifikt, du har förstört allting.
Du har förstört allting Vilma,
och du ska bete dig exakt som den perfektaste och snällaste flickvännen framför andra.
Och då grät Vilma då i det här
tillfället? Ja.
Just det här bråket sticker ut, eftersom det den här gången verkar få allvarliga konsekvenser.
Sen efteråt så tog det en stund och hon ringde ut. Så jag tänkte liksom inte så mycket på det, men hon ringer liksom när det är klart. Sen så fick jag liksom ett sms. Jag kommer inte specifikt exakt ihåg hur det ledde, men det var liksom typ att... Ja, jag mår så dåligt och han bryr sig inte om mig alls. Han skiter i mig och så, och... Ja, det var något specifikt sånt. Och sen så ringer hon upp, eller jag ringer upp. Vi pratar i alla fall senare. Och då berättar hon att liksom... Ja, hon hade gått upp på vinden och... Alltså det här vet jag ju inte liksom. Och att ja, att hon hade liksom försökt med något mot sig själv, men alltså, ja, i alla fall. Men det var liksom så här, hon, det hände liksom ingenting. Hon bara, det var liksom hennes tankar typ eller något sånt.
Mm.
Och sen så då hade, så sa hon till mig att Tishko hade sagt att hon liksom skulle ut ur lägenheten, att hon inte fick vara där liksom en natt till. Och då kommer jag ihåg att hennes pappa skulle hämta henne, och då har jag för mig att han egentligen skulle hämta henne på morgondagen, men då att Tishko sa att det gick inte, så att han skulle köra henne, att Vilmas pappa skulle köra henne direkt då. Så då kom hon till mig och var hos mig ett tag.
Vilma insinuerar alltså för Alba att hon försökt skada sig själv uppe på vinden. Eventuellt försökt hänga sig. Men uppgifterna kring det här är oklara. När Vilma efter det här bråket beslutar sig för att tillfälligt bo hos Alba och hennes familj syns inga skador på Vilma, och hon tycks motvillig till att prata om vad som eventuellt skulle ha hänt uppe på vinden.
Hon var ju jätteledsen. Ja. Jätteförkrossad. Mm.
Men att Vilma är enormt ledsen när hon flyttar in hos Alba står klart. Vi hör Albas mamma Ingrid.
Vi pratade ju som sagt väldigt, väldigt mycket, och hon hade, fick ju inte bo kvar i lägenheten för att hon... att Tishko ville inte det, helt enkelt. Mm. Och hon ville ju bara bli tillsammans med honom igen för att han hade gjort slut.
Ja.
Så det var väl egentligen det vi pratade om. Att, och sen så mådde hon dåligt, och hon kände att hon vad heter det, längtade efter honom.
Vilma bor hos Albas familj i nästan en vecka, och Ingrid får många tillfällen att sätta sig ner med Vilma och prata.
Alltså hon är väldigt stark, nu pratar jag om är, för mig är hon fortfarande.
Mm. Mm.
Väldigt stark person, som även min dotter är. De är väldigt lika i sättet.
Ja. Så.
Och jag är förvånad över att hon hade blivit så osäker.
Ja.
För henne sätter man sig inte på, i min uppfattning.
Mm.
Så. Och hon ursäkta sig själv, tyckte att det var hennes fel. Att hon var tvungen att det var slut, och att hon kunde gjort annorlunda, och att hon kanske inte skulle käfta emot, att hon skulle alltså att hon tyckte att hon gjorde fel, för att Tishko har sagt till henne att hon gör fel.
Ja.
Att hon gör på fel sätt, och hon bråkar och hon liksom hon säger emot helt enkelt. Mm. Sen reagerade jag mycket på deras konversation, för att den fortgick ju genom sms eller meddelanden hela tiden.
Ingrid reagerar även på smsen som Vilma får av Tishko om att han nu plötsligt ska åka till USA. Tishko har en stor fascination för Donald Trump, och han har tidigare drömt om att få följa valkampanjen. Nu tycks han ha gjort slag i saken och bokat en biljett.
Mm.
Och då, nu är inte jag jätteintresserad av amerikansk politik, men för mig lät det väldigt udda. Så frågade jag det, har det kommit upp så här bara från ingenstans? Ja, jag visste inte om det innan, och han ville att jag skulle åka med egentligen och dit då.
Mm.
Men jag tror det var så att hon inte fick för pappa, eller hur det nu var, mamma, eller det var i alla fall inte aktuellt.
Ingrid tycker det hela låter märkligt. Tishko ska tydligen vara borta i 1,5 år, men har enligt Vilma enbart packat en liten kabinväska.
Plus att jag frågade Vilma, ska du inte kolla med hans föräldrar om de vet om vad han ska göra i USA? För jag tycker det här låter jättekonstigt. Så då ringer hon, för hon hade god kontakt, och jag förstod, med mamma och även pappa, men framförallt mamma. Så då ringer hon henne, och det hör jag ju när hon gör. Och då så säger hon, om jag förstod det hela rätt, att hon inte visste om detta.
Vem visste inte om var?
Mamma.
Okay.
Att hon skulle åka.
Yeah.
Det var jag fick informationen om.
Mm.
Och när de ringer till, och jag förstod ju som att de hörde av sig till Tishko, om det var mamma eller pappa, det vet jag inte. Och han hör av sig till Vilma genom meddelande och säger att hon är väldigt, väldigt arg för att hon har blandat in hans föräldrar i detta.
På vilket sätt såg du det, eller hörde du det?
Hon visade mig i meddelandena.
Och såg du ungefär där, och minns du detta?
Nej, du ska ge fan i att blanda in alltså någonting sånt. Exakt vad det stod vet jag inte, men att det var en ilska bakom, det förstod jag ju.
Ja, det är ju då det här med den här USA-resan då som händer.
Trots att Vilma och Tishko nu har gjort slut så har de fortsatt kontakt med varandra över sms och Snapchat. Alba är med Vilma då Tishko skriver att han är på väg till USA.
Ja, han ska åka dit och hon är fortfarande hos mig. Men så kommer jag ihåg att hon ville fortsätta bo hos han då medan han var borta. Och då ringde hon och frågade det och då sa han, gör vad fan du vill och typ klickade i princip. Och sen, men det var liksom slut och sen helt plötsligt så åkte han inte till USA. Och då helt plötsligt så ville han liksom, då var det helt plötsligt okej liksom att hon skulle komma tillbaka.
Tishko var vid den här tiden faktiskt på väg till USA. Men stoppades på Arlanda efter att det framkom att han uppgett oriktiga uppgifter i visumet. Det här tar hårt på Tishko som blir mycket besviken över att få vända och åka tillbaka hem igen. Tishko och Vilma fortsätter ha kontakt med varandra och Albas mamma Ingrid reagerar på Tishkos nedlåtande attityd.
Något annat som du reagerar på?
Ja, jag reagerar ju väldigt mycket på nedvärderande grejer eftersom det ligger mig väldigt liksom. Jag tycker väldigt illa om det.
Ja.
Och då var det ju bland annat det här med att han skrev vet din plats. Mm. Och det kanske är ett vanligt uttryck för vissa, men för mig är det att det skulle aldrig existera att jag skulle tolerera en sån sak överhuvudtaget. Och det berättade jag för henne. Mm. Så sa hon att det där är ingenting mot vad jag får höra annars. Så att det där reagerar jag inte ens på. Nej, men det borde du göra. Och du ska inte vara tillsammans med någon som säger så till dig överhuvudtaget. Och då berättar hon också att hon liksom sköter hemmet och det är hennes, för att hon ska få bo i lägenheten och slippa betala så att säga, så ska hon städa och laga mat, och blir han inte nöjd med maten så, om jag förstod det hela rätt, så får hon ju inte göra om det eller göra eller att han inte äter och talar om att det inte är bra på riktigt liksom så. Och då frågar jag också henne om han någonsin är fysisk. Och då sa hon att det har hänt. Men oftast är det inte så.
Hur menar du med fysiskt?
Att det var även för jag sa det att det här är psykisk misshandel.
Ja, ja.
Och då sa hon, frågade henne, är det också förekommit fysiskt? Nej, någon gång. Eller ja, det har vi, ja, det var väldigt, liksom, hon ville liksom inte. Det känns som hela tiden ursäktade det som hade hänt. Att det inte är så farligt och det är så, nej men det har varit någon gång och så. Så vi gick inte in, jag vill inte pressa henne, så vi gick inte in på exakt vad som hade hänt eller så. För jag kände att jag inte är hennes kompis och hennes kompis mamma liksom.
Mm.
Så det var mycket på hennes villkor. Att när hon
uppfattar du det med vet din plats och så vidare? Hur uppfattar du det än?
Alltså för mig är det liksom, det existerar inte att man säger, okej, man kan tycka att det är roligt skämt eller så, men i och med att jag såg de andra meddelanden, hur de var skrivna med mycket förakt och väldigt mycket ilska, för att de var ju ovänner uppmålen också samtidigt, så är vet din plats inte något positivt, utan det är nedtryckande och oerhört provocerande för mig i alla fall.
Typ att allt det här med att han sa grejer om henne och typ att, alltså allt det här med att han skulle åka till USA och att hon var typ djävulen och jag vet inte vad.
Även kompisen Malin har kontakt med Vilma under den här tiden och får också en inblick i hur förvridet förhållandet nu tycks ha blivit.
Jag bara, det där är psykotiskt. Alltså det är inte liksom, det är inte normalt.
Kan du berätta lite mer kring det? Han skulle till USA och hon var djävulen. Hade Tishko sagt det?
Ja, hon sa det till mig.
Okej, och vad berättade hon om det då? Vad hade han sagt, om du försöker minnas?
Alltså typ att hon var djävulen, att hon typ samarbetar med de som är emot Donald Trump, jag vet inte.
Mm.
Det är jätte, alltså, konstigt och förvirrande.
När hade han sagt de sakerna till henne, sa hon?
Typ nära inpå, det började liksom på hösten och det blev liksom jätte, alltså, det blev liksom värre, eller så här, det blev extremt.
Vid ett tillfälle när Malin och Vilma är ute och shoppar tillsammans tar Malin upp sin oro kring Vilma och Tishkos förhållande. Och Malin föreslår att Vilma ska fortsätta bo hos henne istället för att gå tillbaka till Tishko.
Och jag sa att du måste det nu, för att nu, alltså jag blir rädd.
Mm.
För att jag blir rädd, jag vet att det är inte normalt, alltså att det här ska hända. Och jag sa att jag är rädd att det ska hända något med dig.
Alltså på riktigt. Och hon bara, nej, det kommer inte göra och sånt här.
På kvällen efter den här shoppingturen talas de vidare över telefon. Och Vilma öppnade upp sig mer om hur hon själv tänker kring förhållandet.
Hon bara, jag känner att jag har typ tappat mina känslor lite. Hon visste ju också att hon skulle vara jätteledsen. Men hon insåg liksom att det var bättre för henne själv.
Och vad tänkte du om det när hon sa så?
Jag blev jätteglad. För att hon hela tiden hon förnekade. Typ att hon tyckte det var jobbigt i början. Och sen så var det liksom att hon verkligen hon typ förlorade respekten för sig själv. Och hon typ gick med på allt liksom, för att det, man gör så om man är i våldsrelation, det är inte konstigt. Men jag blev i alla fall jätteglad att hon hade kommit till insikt och sånt där.
Det bestäms att Vilma ska komma till Malin torsdagen den 14 och sova över hos henne minst en natt. Det är nu Vilma själv som lyft tankarna på att göra slut med Tishko, vilket är ovanligt. Det har inte tidigare hänt att det är hon som har tagit det beslutet. Vi hör Alba.
Hur menar du då? Att
alltså när de har bråkat så det är inte Vilma som liksom brukar avsluta, utan det är oftast Tishko som brukar avsluta om de i relationen.
Så när hon sa att Vilma hade gjort slut, så blev du...
Ja, jag blev lite chockad, för det kändes... Det var inte rätt, liksom, för det brukar aldrig... Det har liksom inte hänt.
Men Vilma kommer aldrig dyka upp hos Malin den här torsdagen. Det är den här torsdagen som man befarar är dagen då Vilma mister sitt liv. Ingen kommer att höra någonting från Vilma efter klockan 17.03 på torsdag eftermiddagen, då Vilma ringer ett kort samtal till sin mamma. Då tycktes ingenting vara onormalt. Men en dryg timme efter det samtalet kommer grannarna i den lyhörda lägenhetsbyggnaden att reagera på bråk och gälla kvinnoskrik.
Jag satt och blev lite halvsur, ska man väl säga, för jag jobbar natten och brukar sova ett par timmar före jag går till jobbet.
Grannen Göran är vid 18-tiden på torsdagen på väg att ta en tupplur i några timmar eftersom han jobbar natt. Men han hör tumult från lägenheten ovanför som bara tycks bli värre och värre.
Att de blev aggressivare då, om man säger så då.
Ja. Aggressivare och...
Ja, alltså aggressivare som om... Alltså när man inte är överens utan de är ett bråk helt enkelt.
Så att det är röster som skriker på varandra, fattar du så?
Ja.
Hör du en manlig?
Ja, en manlig och en kvinnlig röst i det.
Ja.
Göran tycker sig också vid något tillfälle höra kraftiga dunsar.
Ja, alltså det lät som det ramlade socker i... Alltså som kastade socker i alltså golvet eller väggen eller vad man...
Ja, golvet och väggen. Ja.
Det lät så i alla fall.
Eftersom bråket eskalerar och Göran inser att han inte kommer kunna somna, bestämmer han sig för att gå upp och knacka på. Men hinner bara gå ut i trapphuset innan han hör ett skrik.
Jag har somnat och min dotter och min son väcker mig i förskräckelse att livrädda att det är någon som skriker.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Grannen Peter, som bor i lägenheten snett under Tishko och Vilma, har också tagit en tupplur efter jobbet. Men väcks av sina barn som blivit vettskrämda av det plötsliga kvinnoskriket de hör. Peter kliver snabbt upp och försöker förstå vad det är som pågår.
Det är som de bråkar jättemycket och riktigt kalleskriker vissa stunder och sen lite tyst och sen skriker igen och så.
Mm. Hur länge håller det på?
Kan det vara? Sen när jag vaknar så 5 minuter kanske.
Mm.
Peter berättar att hans dotter skakar av rädsla över att det skriker så mycket. Så han klär på sig och går ut i trapphuset. Han hör då tydligt att tumultet kommer från just Tishkos och Vilmas lägenhet. Samtidigt går hans dotter ut på balkongen och blickar upp mot lägenheten ovanför.
Då säger hon att de ser någon med långt hår. Och jag gick ut och kollade, men då var det ingen där. Så jag bort till dörren igen och kollade jag nyckelhålet. Och då ser jag min granne, Göran. Och tänkte jag, det är bra, då går han upp och ser till. Behöver inte jag gå upp? Och så i samband när han går upp så blir det knäpptyst då.
Det är då jag går ut i trappuppgången för att gå ut. Ska jag gå ut eller upp till dem och så säger att de får lugna ner sig för att jag behöver då vila. Och då är det då jag hör det där skriket och sen hörs det inget mer.
Göran, som tagits ut i trapphuset, hör också ett sista skrik.
Det är för skrik du hör?
Det är ett kvinnoskrik jag hör.
Ja.
Så jag tror jag kallar det för hjärtskärande skrik.
Ja. Mm.
Sen blir det tyst och han tänker inte mer på händelsen. Men skriket var verkligen illavarslande, känner han. Det här skriket är med all sannolikhet Vilmas sista yttring innan hon avlider. Kort härefter kan man via telefonmaster se att Tishko lämnar lägenheten klockan 18.37. 10 minuter senare gör han ett inköp på kiosken Direkten med Vilmas bankkort. Klockan 18.57 befinner sig Tishko på Uddevalla tågstation och köper en biljett till Göteborg, också med Vilmas bankkort.
Det kommer på en man i Uddevalla, betalar med kort. Han betalar en resa från Uddevalla till Göteborg.
Ja.
En ungdomsbiljett.
Vi hör tågvärden Marianne. Hon har aldrig tidigare mött Tishko, men minns mötet med honom den här kvällen. Hon tyckte att han såg ung ut och har inga invändningar kring att han köpte en ungdomsbiljett, trots att han vid den här tiden var över 20 år.
Han satt längst in till fönstret, knöddes upp mot fönstret, hade lite bylsiga kläder, var inte intresserad av att prata med mig. Han hade fin hy, snyggt stylad lugg. Jag har varit frisör i 40 år innan, så att det var jag observera. Sen var det inga konstigheter med honom.
Det var inga andra personer runt omkring honom i vagnen. Och Marians intryck var att han verkade vilja vara för sig själv.
Antingen var han väldigt trött eller så var han väldigt avvisande. Han ville att jag skulle gå därifrån. Och så, den här människan som jag har sett har gjort rätt för sig på alla sätt. Det fanns ingen anledning för mig att vara kvar där. Och han visade tydligt att han ville vara i fred.
Marianne minns inte huruvida den här unga mannen bar något eller hade med sig något. Men på fråga om vad det var för kläder som hon uppfattade som bylsiga så tror hon att det bör ha varit hans jacka.
Jag kan inte svära på det. Men jag kan känna att det måste ha varit en jacka som blev bylsig. För det var en slät yta på det materialet.
Uppgifter om att Tishko här bar en jacka kommer att bli intressant. Eftersom att nästa gång Tishko kommer i kontakt med någon så saknar han sin jacka. Klockan 19.22 kliver Tishko av tåget i Ljungskile och rör sig i området fram till 20.55 då han börjar promenera längs sidan av E6an norrut. Där blir han uppmärksammad av förbiåkande bilister som tycker att det är oroväckande att en ung man går längs motorvägen.
Polisen?
Ja, hej. Jag passerar precis i Ljungskile med bilisterna och det är en mörklig person som går ut i till höger om högerfilen, om man säger, liksom för heldragna. Han såg ut som att han... Inga reflexer eller någonting, utan jag har bara sett en mörk skepnad.
Så... Hej, hej. Jag var ute och körde mellan Ljungskile och Uddevalla här. Och lite efter Ljungskile så verkar det stå någon kille på vägen i vägrenen.
Ja, jo, vi har varit det där. Jajamensan, vi...
Han har det,
Såg han ut och gå rakt eller var han påverkad?
Ja, han såg inte helt normal ut, tycker inte jag. Man har ju armarna rätt ut, du vet, på grejer. Och, ja, det såg inte helt normalt ut.
Nej, men du, har vi någon patrull runt trakterna där så är klart att försöka till. Det var det precis mitt i...
Så jag satt passagerare och Linn körde, som min kollega heter där. Och vi åkte ut till Torpmotet och åkte ner söderut.
Den polispatrull som skickas ut till platsen för att kontrollera den unga mannen består av Niklas Johansson och hans kollega Linn Torstensson. Efter att ha kört en bra bit längs E6an utan att se något dyker plötsligt en ung mörklädd man upp mitt mellan Ljungskilemotet och Lerbomotet. De slår på blåljusen och stannar in.
Så jag öppnar bilen där och säger, vad fasen håller du på med? Typ, är du inte rädd om livet eller något liknande där? Och frågar liksom vad han gjorde där. Han har inget bra svar direkt där. Men så frågar han, vad är det som gör att du går här liksom? Och då berättade han att han hade varit i ett gruff eller bråk i Uddevalla på Kungstorget med invandrarungdomar. Och som han sa då, det är ju typ mitt folk menar han på då. Och det var gymnasieelever, sa han. Och på grund av detta då så hade han blivit så upprörd över att han hade blivit utsatt för detta så att han sa till mig att jag mår inte bra över detta så jag hoppade på tåget för att åka söderut och ta ledigt från jobbet för att hälsa på en släkting i några dagar. Sa han då. Och det var ju lite märkligt för att han hade ju inga skador för att ha varit med i ett slagsmål riktigt så. Han hade ju ingenting som jag kunde se i ansiktet eller någonting. Det enda jag kollade på det var ju även kollade på händerna om man är med om man varit i ett slagsmål kanske om man själv var gett. Men jag såg ju ingenting på händerna förutom att han hade som jag kommer ihåg då en liten reva på någon av händerna. Jag är inte riktigt säker, en ganska smal reva skulle jag vilja säga. Han var ju mörklädd har jag ju sagt och det jag reagerade på också var ju att det var ju ganska kallt ute. Jag kommer inte ihåg något gradantal eller så men han hade ju bara på sig en tunn svart tröja då. Som var lerig. Och den leran sa han ju då att han kom ifrån när han hade legat på Kungstorget där i det här bråket. Det, ja... Jag kan säga så här, jag har ju träffat många personer i mina dagar och jag förstod att någonting stämde ju inte riktigt här i hans historia. För det så lerigt är det ju inte uppe på Kungstorget i Uddevalla. Det är ju stenbelagt liksom, så att man, jag tror inte man blir riktigt så lerig. Men jag la ingen större... Oh, folk ljuger ju i parti en minut för polisen, så att det var, jag brydde mig inte något större om det.
Polisen Niklas får inget trovärdigt intryck av Tishko, som han noterar är lerig, inte bär på någon jacka och har en mindre skada på handen. Men vid det här laget är det ingen som misstänker att något brottsligt har ägt rum.
Ja, då har vi fångat upp honom där på motorvägen här. Vi tog han i bilen när han missade att tåg, och så vi förklarar olämpligheten att gå på motorvägen här.
Ja, men det låter bra. Jag sätter det som polisen.
Klockan är nu strax efter 22 och poliserna tar ID på Tishko, ger honom en tillsägelse och sätter honom i bilen för att skjutsa hem honom. I bilen minns Niklas Tishko som introvert och konstig på något vis. Kanske chockad över det bråk han uppgett att han tidigare varit med om, tänker han. Tishko släpps av i en parkering en bit ifrån hans bostad och klockan 22.30 är han tillbaka i sin lägenhet. Dagen efter, på fredagen, försöker kompisen Malin få kontakt med Vilma.
Kan du berätta om det då? Vad var det för försök du gjorde?
Jag ringde henne. Först så ringde jag henne på telefonen.
Mm.
Och så kom det direkt i röstbrevlådan.
Mm.
Så tänkte jag kanske, okej, men hon kanske har inte blivit arg och kastat sin telefon i marken. Eller så, alltså hon, det finns säkert en anledning. Eller så har hon ingen laddare eller någonting.
Mm.
Och att Vilma inte svarar reagerar Malin kraftigt på.
Alltså om hon var hemma liksom, så var det ju bra. Alltså hon svarade typ alltid. Och hon ringde alltid upp om man hade ringt.
Okay.
Och det var det jag tyckte var lite konstigt, för att hon ringde inte upp och hon gör alltså alltid det.
Mm.
Mm.
Okay.
Fredagen, lördagen och söndagen går utan att någon får tag på Vilma. Och Malin kontaktar då Tishko.
Jag tror jag skrev till Tishko på söndagen. Kan du be Vilma ringa mig? Och så. Och då skrev han typ. Vi är inte tillsammans längre. Jag har inte hennes nummer. Typ.
Mm.
Och typ att hon drog. På torsdagen. Typ hon drog i torsdags eller något.
Mm.
Och då på, alltså då på söndagen. Då var jag lite så här. Fast du, det, alltså, även om ni gör slut. Du vet var hon kommer gå. Du vet någonting. Mm. Det är inte så att du inte vet någonting.
Mm.
Alltså man vet någonting. Även om de bråkar.
Malin berättar att Tishko inte verkade särskilt orolig. Och han bad inte heller henne om att få Vilmas nummer. Som han uppgav att han nyligen hade raderat. Vid den här tiden har även Vilmas anhöriga börjat oroa sig rejält. Och ringt till polisen och anmält henne försvunnen. Klockan 15.36 på söndag eftermiddagen ringer polisen Jasmin upp Tishko för att höra vad han vet om var Vilma kan befinna sig.
Tishko.
Hej, du, jag ringer ifrån polisen. Jasmin heter jag.
Okej. Okay.
Hej. Du, vi har en pappa till Vilma Andersson som ringer till oss och är jätteorolig för sin dotter. För att hon inte svarar när han ringer. Ja. Vet du möjligtvis vart hon finns någonstans?
Hon är mitt ex. Gör det slut i torsdags.
Jag vet inte vart hon är nu.
Du har inte hört något ifrån henne sen i torsdags?
Nej.
Nej, okej. Okay. Då förstår jag. Hennes telefon är avstängd där nämligen. Så att vi fick ditt telefonnummer ifrån där också. Men då vet vi att hon är inte hemma hos dig då i alla fall.
Nej, jag har inte raderat hennes nummer faktiskt.
Ja, okej. Okay. Och du har inte hört någonting från henne i torsdags? Så hon sa ingenting om vart hon drog någonstans?
Nej, vi hade ett stort gräl och så. Ja, vi... Båda grät lite grann och så gick hon iväg.
Ja, okej. Okay. Och sen har du inte hört någonting?
Jag har ringt mig en massa gånger, men jag har inte haft lust att prata med någon om jag står här.
Nej, men det är klart. Och det är ju upp till dig om du vill svara eller inte. Så att det är inget konstigt alls. Utan det var mest för att vi fick ditt telefonnummer. Och så tänkte vi att det, du kanske inte orkar prata med hennes pappa. Det kan vi förstå också. Och därför ringer vi och kollar bara så att hon inte är... Sitter hemma hos dig eller något sånt där, då vet vi att hon inte är där, så då får vi fortsätta leta helt enkelt. Men skulle du få kontakt med henne där så får du jättegärna ta kontakt. skickat sms till honom om det är så att hon skulle höra av sig till dig, för då hör han av sig till oss, för vi har en kontakt med honom där.
Ja, ja.
Men jättebra. Tack själv. Tack. Hejdå.
En timme senare ringer Jasmin upp Tishko igen. Efter att ha fått uppgifter från Vilmas mamma om att hon kan tänkas vara uppe på vinden.
Hej Tishko, det var Jasmin från polisen igen.
Ja, ja.
Hej. Du, vi fick prata lite med Vilmas mamma här och hon berättade att det var någon gång som ni hade gjort slut som Vilma hade gått upp på vinden och försökt att hänga sig.
Ja, då ringde jag hennes pappa.
Ja, då kom han och hämtade henne där. Du ja. Har ingen möjlighet att gå upp och kolla på vinden så att det inte är så att hon är där igen?
Ja, det kan jag göra. Men jag tror inte att hon hade... Hon var ju arg när hon gick.
Hon var arg när hon gick, ja. Tog hon med sig sina grejer eller tog hon bara sin telefon och gick?
Hon tog sin handväska, kläder, smink.
Ja, hon tog med
telefonen. Sig allt. Hon tog allting nästan. Men alltså, det hon kunde bära då.
Ja. Nej, men det är jättegulligt lite. Kan vi utesluta det i alla fall?
Ja, det hoppas jag i alla fall inte.
Nej, det får vi inte hoppas, men det... Vi har jagat runt här och...
Kan inte stoppa. Ni... Ja, just att den var avstängd så nu.
Ja, den är ju det. Vi kan ju inte göra någonting med den telefonen. Vi får inte någon kontakt alls.
Och hennes vänner och sånt då?
Ja, vi har ringt runt ibland dem, eller hon verkar inte vara någonstans där heller.
Jag har gjort slut 1000 gånger.
Ja.
Och den här gången har det ju något skickligt. Ja.
Var det du som gjorde slut?
Ja, alltså, grät. Jo, det var jag som fick ta tag i det.
Ja.
I samtalet hörs det hur Tishko faktiskt verkar bege sig upp på vinden för att leta efter Vilma. Men vid den här tiden är det klarlagt att Vilma är död och en enad tingsrätt kommer finna Tishko skyldig för mordet. Men trots det är Tishko uppe på vinden och letar efter henne och rapporterar tillbaka till polisen att Vilma inte befinner sig där.
Nej.
Nej, det var tokt där också. Ja, men det var i alla fall.
Ja, hoppas ni hittar
det. Ja, det hoppas vi med.
Lite dramatiskt också.
Ja, nej, vi får hoppas att hon bara är och surar någonstans.
Ja, och kanske är någon kille och hotar mig med det massa gånger.
Ja, nej, det, hon har ju säkert vänner som inte mamma och pappa vet om också. Så att, vi får hoppas på det helt enkelt. Men vi tackar dig så här mycket för hjälp så länge.
Tack.
Tack, hej.
I del två fortsätter sökandet efter Vilma från både polis, vänner och anhöriga.
Polispatruller från stora delar av landet har kallats in för att hjälpa till i sökandet efter 17-åriga Vilma.
Hela Uddevalla med omnejd visar stort engagemang i söken. Men det gör inte Tishko.
Andra gången har haft väldigt mycket mer engagemang med att liksom se till att hon är okej. Men den här gången var det liksom verkligen ingenting.
Mm.
Och det gjorde mig lite fundersam. Mm.
Mitt namn är Nils Bergman. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Tack för att ni lyssnar.
Den killen som jag och min kollega hade plockat upp då är ju pojkvän till den försvunna Vilma där. Mm. Och då började man ju bara, tänkte jag, liksom, det här var inte bra.
Rättegångspodden görs också i samarbete med Lexbase, där ni med rabattkoden Rättegångspodden kan få ut 3 kostnadsfria domar eller andra rättsliga dokument.
Vi öppnar dörren och... möts av en doft som vi känner igen tyvärr. Och vi undrar ju, vad är detta?
Rättegångspodden är en Tall Tale-produktion. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Och Rättegångspodden görs i samarbete med Lexbase. Ange rabattkoden Rättegångspodden när du blir ny betalande medlem på lexbase.se och få 3 kostnadsfria domar.